Välkomna till Skånes taltidning nummer 34 2022 med utgivningsdag torsdagen den 25 augusti. Solen den gick upp klockan 5.58 i morse och ner går den 20.19 ikväll. I studion Åsa Kjellman Erisi och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Han har blivit utsedd till världens bästa handbollsspelare. Men nu tar Magnus Wislander över som goalball-landslagets nya förbundskapten. Ett helt nytt kapitel för honom.
Fritt fram att boka tid för en påfyllnadsdos mot covid-19, antingen genom 1177 eller ett samtal till vårdcentralen.
Många klagomål på försenad postutdelning från hela landet. Nu granskar Post- och telestyrelsen hur Postnord sköter utdelningen.
Värdighetsgaranti ska ge bättre bemötande i färdtjänsten och det är viktigt att utnyttja funktionshinderorganisationernas kunskaper. Det säger Per Einarsson från Kristdemokraterna i vår serie Inför valet.
En förälskelse i en svensk lärare i sjuan blev upprinnelsen till hennes författarskap. Månadens ansikte, det sitter på en succéförfattare från Hör.
Öppnat och stängt med bankomat och häktesrivning.
Evenemangstips så med åloratorium och syntolkad film med blind huvudperson.
Kalendern bjuder bland annat på högtrafik, termiter och skräckläsning.
Anslagstavlan kommer med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken.
Och den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Sist, redaktionsrutan.
Det svenska goalball-landslaget har fått en ny namnkunnig förbundskapten. Och det är Magnus Wislander som bland mycket annat blivit utsedd till världens bästa handbollsspelare. Han har spelat närmare 400 landslagsmatcher för Sverige och även arbetat som tränare i handboll i många år samt som expertkommentator för Radiosporten. Men det nya uppdraget som förbundskapten för landslaget i goalball är helt nytt för honom.
När jag fick förfrågan så ja, jag lyssnade väl och tog in lite och så här och kände att, ja, till slut att det var ju verkligen rätt roligt och ja, en möjlighet till att utveckla mig själv och hitta på något nytt på äldre dagar.
Och hur mycket kontakt har du haft med goalball innan?
Väldigt, väldigt lite. Vi försökte spela någon gång på ett landslagsläger på 90-talet. Men det är väl i princip den enda kontakten jag har och haft med det. Och sen har jag väl sett det på tv på någon Paralympics som man har följt lite och tittat på. Men det är väl egentligen det enda.
Och hur var det att spela själv?
Det var... Jag vet inte om man får använda sådana ord, men det var fruktansvärt. Det var jättesvårt och man visste ju absolut inte var man var. Eller man var ju tvungen att lyfta på den här bindan flera gånger om för att inte tro att man sprang upp på läktaren eller sprang in i någonting. Så att det var en väldigt konstig upplevelse.
Men nu har ni haft en första samling i helgen som gick. Hur var det?
Positivt måste jag säga. Jag tycker att det var väldigt bra respons från killarna. Det var bra träningar och att vi hade en väldigt bra helg tillsammans och det är någonting att spinna vidare på.
Och det här med att då förmedla det du vill till personer som inte ser, hur tycker du att det gick?
Ja, men det är ju givetvis lite svårt. Man är van vid att kunna säga lite korta kommandon och liksom förklaringar och det får man ju släppa här. Och jag får anpassa mig till hur de vill att man ska prata och vad det är för kommandon som gäller. Så att just de här inlärningssätt och sånt, det var väl inte där vi la så mycket fokus utan det här, för mig handlar det mycket om att jag ska lära mig vad ja, regler och hur sporten ser ut och vad som är bra och hur man ska bete sig helt enkelt. Och sen så givetvis är det små saker som jag ser med en gång som man behöver förbättra och träna mer på. Och det spelar ingen roll vilken idrott man egentligen håller på med, utan det fanns väl mycket som man kunde jämföra med, både handboll och fotboll och ja, andra idrotter som man kan ta med träningsmässiga saker, så att man behöver vara stark och hur man behöver agera egentligen.
Och din handbollen, tror du att den kommer att hjälpa dig mycket i goalbollen?
Ja, inte själva handbollen kanske på det sättet, men mycket av alla bollidrotter handlar ju om vinklar och när man ska försvara sig, att man har rätt vinkel till anfallande spelare och var bollen kommer och det är ju egentligen, ja, om det är pingis eller om det är fotboll eller om det är handboll, så handlar det mycket om vinklar och vad som är farligt, vilka vinklar som blir svårare att hantera och sådana saker och vad som är ett bra skott i vilken vinkel. Så att där finns nog en väldigt stor likhet. Men det är ju laget och man behöver bygga, man kommunicerar mycket med varandra och här är det extremt viktigt att hålla koll på vad den andra är och hur man kommunicerar med varandra.
Men sen har du ju jobbat jättemycket som expertkommentator. Är det någonting därifrån som du kan ta med dig in?
Jo, men det hoppas jag väl att det ska vara. Och jag menar, ett jobb på Radiosporten går ju väldigt mycket på att man ska förmedla till folk som inte ser utan som bara hör. Och någonstans ska det väl finnas ord som ska räcka till för att beskriva olika situationer.
Och har du något speciellt mål som du vill uppnå?
För mig är det svårt att sätta det här målet. Jag kan ju drömma och flyga och tycka att så ska det vara. Men samtidigt ska vi vara realistiska med vad Sverige står idag internationellt. Och med de spelarna vi har på hemmaplan. Väldigt många unga spelare. Det gäller kanske att få med de som är rutinerade och spelat för år. Som också har den kvaliteten som kanske eftersökes. Så att det är ett pussel som ska läggas och först och främst ett ganska så lugnt och trovärdigt mål är väl att man ska försöka hålla sig kvar i den här gruppen och inte ramla ner i C-gruppen igen i Europa, utan att det ska vara i alla fall inte ett B-nation då, helst kvala givetvis av, men det är liksom mål som vi får växa fram här gemensamt under hösten och hur vi ska hantera det och som sagt vad kravet kan vara på spelarna och individerna, hur mycket man ska träna och lite sådana saker.
Är det spännande tycker du?
Jag tycker att det är jätteintressant och det är fruktansvärt spännande också att sitta här vid sidan om och vara tvungen att vara tyst i princip hela tiden medan de spelar. Det var något jag får lära mig, att det går inte att skrika och hålla på när man vill.
Och närmast så väntar BEM i Portugal i november. Magnus Wislanders kontrakt, det löper till efter Paralympics i Paris 2024. Åsa Kjellman Erisi intervjuade.
Ja, nu är det möjligt att boka tid för påfyllning av vaccin mot covid-19. Bokningen har öppnat och i första omgången kan man få sprutan från och med 1 september och 8 veckor framåt. Ytterligare tider kommer att läggas ut vart efter. Bokning sker via 1177 eller ett telefonsamtal till vårdcentralen. Det finns också upphandlade privata vaccinationscentraler med drop-in på en del orter i Skåne. Alla över 65 år samt de som är över 18 år och tillhör vissa riskgrupper rekommenderas att ta ytterligare en vaccindos. Den som är äldre eller har immunbrist får inte lika långvarigt skydd av vaccinationerna som yngre med gott immunförsvar, konstaterar Region Skåne i ett pressmeddelande. Riskgrupper är till exempel gravida personer med nedsatt immunförsvar eller de med hjärt- och lungsjukdomar. De som är 80 år eller äldre behöver inte boka tid utan får en kallelse från sin vårdcentral. Men det går också bra att själv höra av sig tidigare och boka om man vill det. För särskilda boenden eller om man har hemsjukvård ska vårdcentralen se till att vaccinet ges. Och den som har hemtjänst med omvårdnadsbeslut får ett brev av hemtjänstpersonalen med uppmaning att boka tid för vaccinering. Dessutom kan också alla som är mellan 18 och 64 år och som önskade få en fjärde dos. Vaccin som också omfattar omikronvarianter är under utveckling. Men Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att inte vänta på dessa utan ta påfyllnadsdos nu eftersom den har hög skyddseffekt mot svår sjukdom och död i covid-19.
Klagomål har under sommaren kommit in till Post- och telestyrelsen om problem med Postnords utdelning av posten. Människor har fått vänta i flera veckor på sin post eller så har utdelningen uteblivit helt. Klagomålen på detta har kommit in från hela landet. Och Post- och telestyrelsen ska nu granska om Postnord uppfyllt sina skyldigheter enligt gällande bestämmelser och om så inte är fallet säkerställa att Postnord faktiskt sköter sitt uppdrag även i semestertider. Senast den 9 september så ska Postnord ha svarat på en rad frågor, bland annat vad de gjort för att åtgärda problemen och hur långt det arbetet kommit.
Turen har kommit till Kristdemokraterna i vår serie intervjuer inför valet till regionfullmäktige. Regionrådet Per Einarsson är ordförande i Psykiatri-, Habiliterings- och Hjälpmedelsnämnden och i Region Skånes funktionshinderråd. Och han tror att det skulle gå att förenkla den byråkratiska hjälpmedelshanteringen.
Ja, men det tror jag att man kan göra. Framför allt så är det ju en utprovningsprocess och sen är det ju sen väntetiden på att få rätt hjälpmedel. Det vi har sett i pandemin och i spåren av pandemin, det är ju att det saknas vissa material och råvaror och komponenter. Och det har ju också gjort att man får vänta ännu längre. Sen har vi en upphandlingsprocess. Det är ju också att följa lagen med offentlig upphandling. Jag kan också tycka att den är väl invecklad och komplicerad. Så jag hoppas att man kan göra det enklare för framtiden.
Inför förra valet så pratade ni i Kristdemokraterna om vårdval gällande hjälpmedel.
Ja, det tror vi ju fortfarande på. Vi tänker att man kan hitta fler vägar framåt när det gäller hjälpmedel. Och att hitta fler aktörer. Det har vi sett inom andra hjälpmedel, till exempel hörsel. Att det fick en väldigt god effekt. Så att detta är något vi vill komma fram med även i så fall när det gäller hjälpmedel. Det är ett bra exempel på att inom vissa delar, sen finns det special. Men det tror vi i stort man skulle kunna lösa.
Men kan man komma runt det här med den offentliga upphandlingen då med vårdval?
Ja, delvis kan man ju se möjligheten att det kommer in fler typer av hjälpmedel. Samtidigt så finns det ju viktiga regler att följa. Alltså nu finns det ju EU-förordningar också när det gäller hjälpmedel. Så att det måste man ju vara noga med att det är kvalitet och att det lever upp till de kraven och de målen som vi sätter.
Den här mandatperioden har det ju diskuterats mycket om vem som har ansvaret för att personer med synnedsättning ska kunna lära sig till exempel sina smarta telefoner. Är det regionen eller är det någon annan? Och hittills har det ju löst så att SRF Skåne har fått uppdrag av regionen att sköta detta. Är det bra tycker du?
Jag har ju sett när jag har lärt känna alla fantastiska organisationer att här finns ju en enorm kunskap. Här finns ju enorma möjligheter att man får vara med på resan. Man får vara med och bidra med sin kunskap. Jag tycker detta är ett bra exempel på att just använda SRF då. Med den kunskapen, det finns några som är tekniknördar som de har kunnat rekrytera. Som verkligen kan gå ännu längre in i den nya fantastiska tekniken än vad kanske våra mottagningar kan göra. Så att jag ser ju det som en fördel. De är själva användare av tekniken och då tror jag också man kan få bästa möjliga hjälp. Så det hoppas jag verkligen att det här projektet ska leda till att fler får hjälp med tekniken.
Kan det här användas på andra områden också?
Ja, det tror jag. Jag har själv tagit initiativ här i sommar och vi beslutade vid senaste mötet i nämnden att just inventera och se vad finns det mer bland organisationerna. Vad finns det mer i kraft och resurs hos dessa? Att man gör en översyn för att också komma ännu längre in i vården. Och jag tror detta faktiskt också blir framtiden där vi får med den idéburna sektorn ännu mer.
Var ska man dra gränsen då mellan vad som är regionens ansvar och vad man kan lägga ut så här på organisationerna?
Ja, det är väldigt intressant. Den frågan, var går gränsen? Och jag tror vi ska pröva detta mer och mer. Jag tror vi behöver tänja på vår stelbenthet från det offentliga. Och sen får det alltid vara i samråd med verksamheten och forskningen. Det tror jag det är alltid så. Alltså, evidens kallar vi det. Och det tror jag är en viktig del.
Tidigare så bedrevs ju sådana här kurser då på till exempel Glimåkra folkhögskola och så. Men det finns ju inte längre.
Nej, det har ju upphört från vår regions sida. Och det var ju också för att våra mottagningar och enheter ville så att säga leverera kurser i mottagningen och utspritt i Skåne. Så man samlar ju inte denna typen av kurser längre till en enskild folkhögskola. Och det är klart, det sociala tappar man ju.
Men de egna mottagningarna har ju ändå inte klarat av det här eftersom man har överlåtit det då till SRF.
Nej, och det är ju som sagt det steget vi har tagit. Och då ser vi ju vem har bäst kunskap. Man når en viss bit ute på våra mottagningar och vår personal i det offentliga. Men man når inte hela vägen fram. Utan då har vi sett att det finns ju till exempel då i SRF. Och då har vi skrivit ett avtal där vi ser att de också kan detta bäst. Vi följer det med stort intresse nu.
Ett problem på synmottagningarna är ju den stora bristen på synpedagoger. Hur vill ni lösa det?
Ja, det ser vi ju verkligen i flera sammanhang i vården. Vi ser ju att det är färre som söker till specialistutbildningar. Vi ser att utbildningsplatserna kanske ligger en bra bit från Skåne. Så jag tror dels handlar det geografiskt var utbildningarna ligger. Och sen handlar det också om att vi måste uppmärksamma när det blir den här bristen. Så de som har ansvar för utbildningsplatser också ökar utbildningsplatserna. Den signalen skickar vi uppåt att här finns platser, här finns resurser. Att etablera utbildningar i Skåne och vi behöver det. För vi är ändå en stor del av Sveriges befolkning samlade i Skåne.
Tidigare i somras så gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det behövs nationella riktlinjer för habilitering och hjälpmedel. Tycker ni att det behövs?
Ja, men det är helt klart. Vi tittar ju överlag på detta med nationell styrning av vården. Vi kristdemokrater har ju det som en av valfrågorna och här ser vi också ett område med nationella riktlinjer som skulle behövas. Det får inte vara skillnad på var jag bor, vilket postnummer jag har, vilken region jag bor i. Jag tycker inte det är okej. Jag ser detta som mer och mer viktigt att det ska bli mer lika vård i vårt land.
När det gäller vård så är det ju också långa köer till ögonsjukvården. Hur löser man det?
Ja, vi har ju ett bekymmer med den uppskjutna vården. Det tror jag är ett av svaren. Efter det som har varit, och nu tror jag vi måste kraftsamla och ha lite extra öppet att ha det som är en lösning. Liksom gå in fler, samla resurserna och beta av köerna som har uppstått. Dock ska man ju absolut inte slarva. Utan det ska vara lika god vård. Men jag tror man kan göra en effektivitet när det gäller detta. Det hoppas jag är vägen fram.
Men finns det läkare, ögonspecialister?
Jag tror att läkarna ska göra det de ska göra. Och att man fördelar andra arbetsuppgifter neråt i organisationen.
Mera vårdval inom ögonvården?
Det kan vara en väg fram. Där är ju mycket specialist när det gäller ögon. Men där är ju också många delar. Vi har ju sett det fantastiska arbetet när man gör kataraktoperationer och annat. Just inom vårdval. Alltså där finns ju mycket inom ögon som kan bli vårdval. Men så, någonstans går ju också gränsen där mot specialistverksamheten. Men det kan jag tänka mig att man tittar på det också.
Ska den som har en grav synnedsättning kunna räkna med att få färdtjänst?
Ja, det tycker jag. Jag blir ledsen och jag har ju följt arbetet mycket via funktionshinderrådet där jag sitter som ordförande. Och jag tycker det har varit bedrövlig hantering. Jag är glad att man bromsade, pausade det som höll på att hända när man väldigt strängt tittade på regelverket. Och jag tycker inte det är okej. Där måste man också se människan före systemet.
Men vad är färdtjänst tycker ni? Är det en ren ersättning för att man inte kan åka kollektivtrafik? Eller är det något mera? Är det ersättning för att man inte kan köra bil, cykla?
Vi kan ju alla råka ut för olycka, sjukdom som begränsar oss. Och då ska det vara så oavsett var jag bor. Att jag ska få antingen tillfällig hjälp med färdtjänst och sjukresor. Men också den varaktiga funktionsnedsättningen måste ju vara så att jag också ska få leva och få en livskvalitet. Och se friheten i att också kunna resa. Sen måste det finnas en ordning när man beställer och att man ibland måste göra det i väldigt god tid. Som till exempel riksfärdtjänsten. Men jag tror att vi kommer alla oavsett var vi bor. Om man hamnar i detta så måste man också få möjligheten till resor.
Så man behöver inte bo någonstans där det finns kollektivtrafik?
Nej, jag tycker inte det. Det blir märkligt. För det är precis som jag har sagt. Jag rökar ut för det ena och det andra. Och det ska inte få konsekvensen att jag ska flytta. Och liksom komma närmare befintlig kollektivtrafik. Nej. Det är inte vägen fram.
Tidigare så var ju färdtjänsten en social förmån, inte en trafikfråga.
Ja, och den förändringen, jag kan inte säga när den har skett, men jag vet ju vad det innebär med ensamhet. Och vi ser när det gäller psykisk ohälsa, hur det drabbar oss med ofrivillig ensamhet och isolering. Vi vet vad det innebär. Och vilka tråkiga konsekvenser det får. Så att, nej, vi måste tänka generöst i detta. När det gäller även att jag ska kunna förflytta mig. Få hjälp med förflyttningen.
Om man då kan och vill åka kollektivt. Är kollektivtrafiken så tillgänglig nu att det fungerar?
Vi har det i vårt valprogram att se över när det gäller olika hinder som finns, till exempel skapa fler möjlighet att köpa fysisk biljett i butik. Att införa möjlighet att köpa biljetter till någon annan via appen och så vidare. Så att där måste vi fortsätta utveckla oss. Jag ser också att vi har med oss detta med att fortsätta utveckla värdighetsgarantin inom färdtjänsten. Den vill jag också nämna. För jag tror bemötandet här är väldigt viktigt. Och hur vi möts av de som utför resorna. Och det med utrop och ledsagning och allt detta. Att det är inget vi kan ta bort. Det måste finnas som en möjlighet för de individer som behöver det.
När du säger värdighetsgaranti i färdtjänsten, hur menar du då?
Det är ju någonting vi har velat införa och inför. Och det är ju att jag bemöts med värdighet. Att det blir också mänskligt när jag ska få min resa. Att jag ska inte behöva vara rädd om chauffören kör slarvigt eller fort. efter eller vad det kan vara. Jag ska inte behöva vara liksom orolig i mitt resande. Och det ska vara sen också hela vägen till min dörr, till mitt hem eller till den plats dit jag ska resa. Att det blir med värdighet. Så att värdighetsgaranti, ja, det finns många punkter i det, men det är lite sammanfattat.
Fungerar inte det idag?
Nej, men det tror jag av berättelserna jag hör så finns det oro. Och jag kan ju se och höra både det ena och det andra. Och då är det viktigt att det också kommer till exempel Skånetrafiken till del. Eller de som är ansvariga för körningen. Det är jätteviktigt att man också hör av sig. Så att detta samlas in och att man kan åtgärda när det gått fel. Det är inte okej att bli bemött på ett otrevligt sätt. Utan detta, här måste det vara servicemänniskor i detta yrket. Och det kan vara ännu mer kurs i bemötande som behövs. Och att man rustas som chaufför.
Regionen är ju Skånes största arbetsgivare. Vad gör ni för att fler med funktionsnedsättningar ska kunna få arbeta inom regionen?
Vi har ju denna punkten med oss och jag får ofta frågan och jag har lyft frågan till personalnämnden. Jag tycker vi har inte nått ända fram här när det gäller antalet, utan jag har förstått att man har inte nått fram dit som i alla fall jag skulle vilja.
Men vad kan du och andra politiker göra rent konkret för det då?
Jag tänker vi ska ha med det i våra anställningsprocesser och ibland kanske vi också ska hitta enklare arbeten när det behövs, och det där tror jag vi är dåliga i Region Skåne, att hitta enkla arbete. Men också de som är högt utbildade med funktionshinder. Det ska liksom handla om den kunskapen och den möjligheten som varje individ har. Men man ska inte vara rädd för att anställa en med funktionshinder. Och det kanske man är ibland, tyvärr.
Förr när man gick till syncentralen och var nysynskadad, då kunde man ju räkna med att möta någon där som själv hade en synnedsättning. Men så är det ju inte längre.
Nej, men det är ett sånt exempel. Jag kan inte säga varför, men det är ett bra exempel du nämner. Det kunde ju varit så att en viss del av de anställda hade det. Sen kanske det jag säger emot mig själv, för jag sa precis att den med viss kunskap. Men det är klart att den med egen erfarenhet, som jag nämnt tidigare, där är ju någonting viktigt med den egna erfarenheten. Och så även här med synnedsättning. Det ser jag också som en tråkig förflyttning och förskjutning som har skett.
Sa regionrådet Per Einarsson, Kristdemokraterna. Reporter var Birgitta Fredén.
Hon har varit programledare för sexprogrammet Ligga med P3 i Sveriges Radio. Och för den som läser Sydsvenskans Malmösidor är hon känd för sina frispråkiga och lite självutlämnande krönikor. Men framför allt kan den 32-åriga Malmöbon med rötter i Hör titulera sig författare efter tre romaner. Den senaste, Lucky Lada och jag, kom ut i våras och var ett av talbokstipsen i juli. Månadens ansikte i augusti, det sitter på Maria Maunsbach, och skrivandet har varit en del av hennes liv väldigt länge.
Man kan kanske härleda det till att jag skulle skriva en novell när jag gick i sjunde klass. Och då hade jag en svensklärare som jag var väldigt förälskad i. Jag tyckte han var väldigt underbar. Och så gav han mig otroligt mycket beröm för den här novellen. Och då var jag 12. Så jag tror att det kanske började där. Men sen har jag bara skrivit på olika sätt. Och jag tror att någonstans i gymnasiet så bestämde jag mig att jag, när jag tagit studenten, skulle gå en skrivarlinje. Och jag tror att på skrivarlinjen så började jag tänka, jag vill bli författare. Men sen är det ju ingen rak linje, jag har gjort massa saker emellan. Men tanken har ändå funnits väldigt länge.
Ja, så här i efterhand verkar ändå vägen till författarskapet ha varit ganska kort. Även om Maria har hunnit med en hel del annat också. Och från barndomens Hör bar det först av ut i vida världen.
Det absolut första stället jag flyttade till när jag flyttade från Hör var att jag flyttade till Kairo. För jag höll på med magdans och ville dansa jättemycket magdans. Så att jag flyttade till Kairo ett år ungefär och pluggade arabiska och dansade.
Men det var, låter som ett ganska tvärt kast från Hör till Kairo.
Ja, och jag tror att det kan man bara göra när man som jag då bara hade bott i Hör, var 18 år gammal, visste ingenting. Då, alltså som idag hade jag nog inte så tvärt flyttat till Kairo utan att tänka efter. Men då, eftersom att jag inte hade någon som helst aning, så var det ett lättare beslut.
Ja, men hur var det då? Hur var det att vara där?
Men det var, om man flyttar från sin uppväxtort så har man väl, alla som har gjort det, så en plats där man blev vuxen eller liksom tog sina första steg. Och det är Kairo för mig, så jag minns det väldigt romantiskt. Och jag hade det väldigt bra i Kairo sen. Och jag lärde mig väldigt mycket om, om livet, ska jag säga. Men det är ju en utmanande plats också såklart för en 18-åring. Så det var ju intensivt. Men jag minns det liksom med mycket glädje. Så.
Men pratar du arabiska?
Ja, alltså när jag flyttade därifrån, alltså jag pluggade lite arabiska på Lunds universitet också sen, men, och då var jag på en nivå som var så här, ja men jag hade kunnat stanna lite till och då hade jag verkligen börjat kunna snacka ordentligt, eller det hade lossnat, men samtidigt så insåg jag att skulle jag bli flytande och riktigt bra på arabiska hade jag behövt bo där väldigt, väldigt länge, och jag hade inga planer på den typen av karriär som det då kanske innebär, alltså att man skulle jobba på ambassad eller så, utan det var inte det jag ville, så att, men jag kan fortfarande lite grann så, men inte mycket.
Men det här med magdans då, hur kom du in på det?
Ja, det började jag med när jag var 14 i brottarlokalen i Hör, och det var tiden då Shakira gjorde det, alltså väldigt så internationellt populärt med Hips Don't Lie-låten och den här musikvideon, så då exploderade magdansen i Sverige, så då fanns det också en kurs i Hör som jag började på, och sen så höll jag på med det jättemycket, så det var mitt liksom första jobb. Så när jag var 16 började jag undervisa i magdans.
Håller du fortfarande på med det?
Jag höll på med det till jag var 25 ungefär. Så sen har jag inte undervisat. Jag skulle gärna dansa, men nej, jag har inte riktigt haft tid.
Vad betyder skrivandet för dig? Hur ser du på det?
Nu är det ju mitt jobb. Men sen är det också sådär att jag kan inte riktigt tänka mig ett liv utan det. Så nu är det både någonting som är väldigt välgörande för mitt inre och för min själ, kan man säga. Men det är också det jag livnär mig på, så nu går de där två sakerna ihop. Men om jag ska tänka på det lite ytterligare, så tror jag också att det är, ja men det är mitt sätt att, för mig, att processa saker på. Så det, och det är väl också sådär som det brukar vara när man är författare, så säger de någonting i stil med att det är så man förstår världen. Och så är det ju också för mig. Jag använder det på alltid, kan man säga.
Det är en av alla dessa supervarma sommardagar. Och Maria Månsbach har föreslagit att vi ska träffas i Folkets Park i Malmö. Staden som hon flyttade till för cirka 10 år sedan. Efter skrivarlinjen på Fridhems folkhögskola i Svalö. Vi har slagit oss ner i skuggan och runt omkring leker, strosar, konverserar, fikar och filosoferar en massa andra Malmöbor. Och ingen tar notis om oss, trots att Maria numera är något av en offentlig person. Jag frågar henne hur hon upplever det att plötsligt vara någon som andra känner igen. Och kanske till och med tycker sig känna lite.
Jag tycker att det blir märkligare och märkligare. Men, och det är svårt att föreställa sig vad det är innan man är där. Och offentligheten gör att jag värnar väldigt mycket mer om mitt privatliv. Så att det måste finnas sammanhang och så där jag är mitt alldeles privata jag. Jag vet, förr kunde jag tycka det var så spännande. Så, jag ska gå på fest och det kommer vara jättemycket nytt folk. Alltså nu känns sånt som jobb för mig. För det är lite så arbetet blir. Men jag vet, alltså, det är svårt att säga vad det är. Ja, men det är ju märkligt att vara igenkänd på det sättet. Liksom. Jag har en kompis som på hennes jobb. Ja, men där läser många mina böcker. Och så. Och så. Men det är ju faktiskt en konsekvens att det blir lite märkligt också för mina vänner. Som sen då, exempelvis hör sina kollegor prata om vad jag har skrivit. Så där. Men då frågar de henne ofta så. Är det sant? Är det så? Då får hon ju ta en sån lite liksom presssekreterarroll och säga så. Inga kommentarer. Det är en konsekvens som jag inte hade förutsett faktiskt.
Vad tycker hon om det då?
Hon har jobbat i bokbranschen tidigare, så hon skrattar väl mest. Men hon, jag tror, alltså, när det händer för mina övriga vänner, alltså, det känns väldigt märkligt för dem. Jag har ju börjat vänja mig, vet, så är det, att man liksom får frågor. Ja, men de kan ju fråga henne saker om, så här, jag skrev en krönika för 1,5 år om någon kille på Nydal. Alltså, då kan de fråga, hur är det med den killen på Nydal? Alltså, alla vill liksom ha information. Men det kan man ju också leka med. Alltså, jag tänker att mitt författarskap leker med just den önskan hos folk att få sån privat information.
Mm. Om vi ska komma in på din senaste roman då, du har skrivit 3, och din senaste, kan du berätta lite om den?
Ja, den heter Lucky Lada och jag, och är en pastisch då på Fritjof Nilsson Piraten. Om man ska dra handlingen så handlar det om författaren Freja Morgonstjärne, som har fått för sig att hon ska skriva en parafras på Bombi Bitt och jag, men har då upptäckt att hon har inte material för att skriva slutet. För Bombi Bitt och jag, den slutar med ett jättelångt kapitel på Kiviks marknad, och det är helt tokigt, och det har inte hon, känner hon. Så då är hon i Hör, det är den 25 december, och hon ska på kvällen gå på hemvändarkvällen på det enda nöjesplatsen i Hör då, som heter Lucky Lada. Och sen så följer vi henne under dagen, och den är väldigt associativ. Så vi har en linje som är att hon umgås med sin mamma. Mamman berättar jättemycket, liksom skabrösa skånska anekdoter från bygden. Det är mycket barndomsminnen, det handlar om hennes vänner och platsen Hör som det utspelar sig på. Och sen så finns det också en linje som är, kan man säga, en slags bildningsresa eller så, ett konstnärsblivande.
Jag upplever den som att den är ganska meta. Yeah. Alltså, den handlar om en författare, och det finns många referenser till författarskap och skrivande och så. Och det finns också, som det vi pratade om innan, det här med hur vänner och släktingar och så förhåller sig till det skrivande. Och också finns det ju i boken på flera ställen människor som reagerar på olika sätt på det som Freja har skrivit. Det är också en bok om skrivande, eller om att vara författare och om författarskap.
Ja, men det är det absolut. Och jag hade en upplevelse som var när jag skrev min andra roman. Ja, så handlade det om en jätteuttråkad socionom som lever i ett förhållande som hon har varit i många år. Hon är sambo, och sen så gör hon massa saker då för att ta sig ur det. Men jag har ju aldrig haft en lång relation, jag har aldrig varit sambo. Och sen så efter det så hade jag jättemånga läsare som bara sa, frågade mig om det här uppbrottet. Eller så här, och så tänkte jag, men det här har jag ju aldrig varit med om. Och då insåg jag hur sant mina böcker läses. Så jag tror att liksom i Lucky Lada och jag så har jag lekt med det. Så att Frejas romaner, och min första heter Bara ha roligt, så har ju Freja skrivit en roman som heter Ha tråkigt. Och så har jag bollat med det just för att på något sätt skoja lite i, är det här sant? Kan man lita på det här? För det kan man ju uppenbarligen inte göra.
Hon debuterade 2018 med Bara ha roligt. Om den unga kvinnan och Malmöbon Lydia som längtar efter kärlek men istället har en hopplös relation med den äldre Johannes. Och året efter kom hennes andra bok, också den en relationsroman och Malmöskildring, om 31-åriga Margit vars förhållande går på tomgång och som söker nya kickar genom att i smyg träffa andra, bland annat via datingappar. Men med Lucky Lada och jag återvänder Maria Mansberg alltså ut på landet till sin uppväxtort.
Jag tror att jag någonstans började längta efter den typen av miljö, och mina första romaner är också ganska cyniska och så. Alltså började jag tänka att det hade varit roligt att försöka skriva någonting varmt. Och sen så tänkte jag Skåne, landsbygd. Det finns också en sak i nästan alla författares så katalog som är att man talar bakåt, man talar till en annan författare. Och någonstans när jag liksom längtade efter att skriva om landet och något roligt varmt och då Skåne, alltså vem skulle det kunna vara? Och då fanns det nästan bara Piraten. Och Piraten har figurerat väldigt, väldigt mycket i mitt liv. Alltså min mamma var på sådär, Piraten kvällar i Vollsjö, pappa är tok i Piraten. Piraten har verkligen funnits som en referenspunkt som jag inte har haft någon aning om. Så jag tror att de här sakerna då sammanfördes. Och så tänkte jag, ja men det blir Piraten.
Hur känner du inför Piraten idag då?
Ja, men jag, nu har jag ju en varm relation till honom. Samtidigt är jag ju inte ett sånt förbehållslöst fan som många är. Han har ju en väldigt, väldigt lojal skara läsare och beundrare. Och jag har ju inte kommit riktigt från det hållet, utan jag började läsa Piraten som research. Han är ju en man av sin tid också, så hans kvinnoporträtt är ju på något sätt obefintliga. Och det är väl inte heller så konstigt, för man skriver ju det man kan och det som kommer nära till en. Så då har jag tolkat det så min bok är ju mycket mer, vad man kan säga, nästan en kvinnlig skröna då, även om det inte egentligen är någon skillnad, men den handlar ju primärt om flickor. Som Bombi Bitt handlar om det här magiska pojkskapet, så handlar ju Lackglada om flickor och deras flickskap.
Hur förhåller du dig till dina böcker när du har skrivit dem? Hur är det att nu prata väldigt mycket om din bok när det är ett halvår sedan nästan den kom ut?
Ja, men det är roligt efter man har skrivit en bok, för ju mer distans man får, desto roligare på något sätt blir det också att prata om den. Man pratar om den på ett annat sätt. Precis i början när man ska göra sina absolut första så uttalanden, då tycker jag att jag har varit väldigt nervös och det är så, åh, vad kommer det komma för frågor? Men sen så här ett halvår efter, då har det börjat landa och jag kan se lite mer så, vad har hänt? Och sen har jag fått jättemycket jobb. Jag har precis nyligen fått skriva en lång text i DN inför valet och en hemvända text och sådär. Jag har mycket att stå i. Det är ju en konsekvens av boken. Men den har också, jag tycker själv också att jag har känt att jag har landat lite i mitt författarskap och hur jag ska rikta mig och sådär.
Den har ju fått väldigt fina recensioner. Men vad har den fått för läsareaktioner och människor som kommer från Hör då, som den handlar om? Vad tycker de om den?
Hör har varit exemplariskt härliga, för att det är liksom, de har verkligen tyckt så mycket om den här boken. Men det har kommit väldigt mycket, den absolut vanligaste läsarkontakten är ju någon som kommer från en annan liten by, behöver inte vara Skåne, mycket Skåne såklart, men kan vara bara liksom det här lilla stället, och att alla känner, vet den platsen på något sätt, att den är så lik och sällan skildras så här, och det handlar om originalen och... Det verkar ha varit skönt för folk att få läsa om en sån här plats.
Men vad gör du nu då, förutom att skriva då? Vad gör du i övrigt i ditt liv?
Vad gör jag i övrigt i mitt liv? Alltså jag har ju massa olika, om vi börjar med mina jobb. Jag undervisar också på Fridhems folkhögskola, faktiskt på en distansutbildning. Jag är kursansvarig, så det gör jag, Sydsvenskan. Jag har drivit en humorklubb med min kompis Konrad. Jag har ett annat projekt med Malmö stadsbibliotek som heter Debutantscen Malmö. Så det är ju liksom mycket av det. Och sen så, vad gör jag mer? Ja, men då försöker jag bara vara ledig. Laga mycket mat. Försöker träffa sådana jag tycker om. Alltså så. Men jag har liksom inte tid kanske för någon hobby utöver riktigt.
Det här porträttserien i Skånes taltidning heter ju Månadens ansikte, så då brukar vi alltid be den som blir porträtterad att beskriva sig själv. Så då frågar jag dig, hur ser du ut?
Ja, men så om vi tänker om hur jag ser ut idag, då har jag på mig en svart, ganska kroppsnära klänning, och sen så har jag en hatt som är svart med ett ganska brett brett med, och den har vita prickar, och sen så har jag stora runda glasögon som är ganska excentriska med guldkarm, vad heter det? Guldbågar heter det, precis. Och så jag har långt mörkbrunt hår, jag har alltid rött läppstift, har jag idag också, väldigt rött. Och sen så har jag på mig jättemycket av mina smycken som jag samlar på. Jag har ganska små ögon, vilket folk brukar påpeka när de ska fotografera mig, att jag alltid måste liksom på något sätt vinkla så att jag inte stänger ögonen och kisar, så det tror jag är ganska markant. Så ungefär så ser väl jag ut, en ganska frodig kvinna liksom sådär generellt.
Jag vet inte, vi kanske, hör du att det är en maskin? Ja, vi kanske ska gå en liten bit bara för att vi kan testa här, kanske på denna bänken. Vi befinner oss ju i Folkets park. Så vi gick från ett ställe där vi satt till ett annat då, för att det var någon som började med någon lövblåsare eller trimmer eller något sånt. Och du var mitt i en beskrivning av dig själv.
Väldigt blek är jag också.
Men dina smycken är ju oerhört fina, skulle jag vilja säga. Kan du beskriva dem lite mer noga?
Ja, då ska vi säga här. På höger hand så har jag en ring som är Den har liksom en stor sten, briljantslipad rökkvarts. Och sen så bredvid så är det en som är plattare med små diamanter och guld och liksom ett sirligt mönster. Sen på vänster hand så har jag en ametist och guld och diamanter. Och sen bredvid så är det smaragd och diamanter. Ja, det här mycket. Och sen så har jag också ett armband som är en tunn guld ring med två, som går upp liksom i två, kan man säga, ja, med stenar som är liksom blå. Det är syntetiska korunder. Samlar på juveler.
Gör du det? Hur kommer det sig då?
Jag vet inte, jag började med det för ett tag sedan och köpa på auktion och sådär. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt.
Men är det en kostsam? Innebär det att du har blivit rik på ditt författarskap?
Nej, nej. Så dyra juveler kan jag inte köpa. Nu har vi ju det här ljudet igen.
Vi kanske måste flytta oss faktiskt. Vi kan ju prata lite medan vi går här också. Får du frågor om ifall du funderar på att flytta tillbaka till Höör och så?
Jo, men det är ju en sån fråga. Jag tycker att jag har fått frågan med en förhoppning om att jag ska svara så. Nej, aldrig i livet. Men alltså, som det ser ut i mitt liv just nu så kan inte jag bo där. Eller så, jag har inte körkort och... ja, men jag är inte oäven inför tanken att någon dag eventuellt var där. Men jag är inte sugen på det just nu.
Freja i Lucky Lada är ju en väldigt stark karaktär och så. Kommer du att skriva mer om henne? Kommer nästa roman att bli en fortsättning på hennes öden och äventyr?
Nej, det kommer den inte att bli. Nej, jag vill liksom in i en annan, lite annat sinne nu. Jag hoppas att jag ska kunna skriva liksom en riktigt smäktande kärlekshistoria faktiskt. Som en sorts motpol till mina första böcker.
Och hur kom du på det?
Ja, men den fråga som intresserar mig då är ju om man liksom ur ett kvinnligt perspektiv kan skriva en sån där smäktande klassisk kärleksroman som ju oftast män har skrivit om kvinnor. Så det intresserar mig då att försöka mig på det. Samtidigt så tycker jag också att det är liksom alldeles för lite romantik i vår tid. Och att det ju är supersvårt. Och det lockar mig ofta det som är svårt och lätt kan bli lite lökigt. Alltså som den här förra boken som... ju skulle vara rolig och varm, också svårt att göra bra. Så jag tror att den typen av utmaning intresserar mig.
Men vad ska du göra idag?
Ja, nu då tänker jag att jag kanske ska gå hem och laga lite lunch och sen ska jag gå och träna och sen så ska jag dricka vin med min kompis Magnus.
Det sa Maria Maunsbach, månadens ansikte i augusti, och vars bok Lucky Lada och jag var med bland Inga-Lena Örns talbokstips i juli från Höör. Bara ha roligt, som är hennes andra roman, finns också inläst, och båda som talböcker med text. Reporter var Gunilla Kracht.
Öppnat och stängt. I Lomma har två nya skolor invigts. Pilängsskolan har utökats med en ny mellanstadiedel. Och vid Karstorps norra har en ny grundsärskola, Linnéaskolan, öppnat. I Broby har det gamla häktet från 1890-talet in till tingshuset rivits för att ge plats åt ett nytt kommunhus. Häktet användes för att bura in misstänkta in på 1960-talet och har efter det använts för olika kommunala ändamål. I Helsingborg har bankomaten utanför Nordea på Kullagatan 26 tagits bort. Och därmed finns det inte längre någon uttagsautomat kvar längs gågatan. I Åstorp har den nya idrottsarenan invigts intill ishallen och idrottsplatsen. Så nu är kommunens hela idrottsverksamhet samlad på en plats. Men förutom att husera vardagssporten så finns även kapacitet för större arrangemang som allsvensk innebandy. Adressen är Trädgårdsgatan 59.
Evenemangstipsen börjar med den finska långfilmen Den blinda mannen som inte ville se Titanic. Filmen har syntolkning och uppläst text för bio. Alla längtar efter kärlek, så även Jaakko som är rullstolsburen och blind. Han har aldrig träffat sin kärlek Sirpa, men de talar i telefon i många timmar varje dag. Så Jaco han beslutar sig för att åka och hälsa på sin förälskelse. Och för att ta sig ända fram så är han tvungen att förlita sig på 5 okända personer och deras hjälp. Filmen, som är 1 timme och 22 minuter lång, har för närvarande planerade visningar på Panora i Malmö nu på söndag den 28 augusti 18.30 och på tisdag den 30 augusti 19.00. Onsdag den 31 augusti klockan 18 på Naturum Öresund vid Brygga 7 med gatuadressen bit bort, ute på Ribersborgsvägen 4 i Malmö, blir det ett samtal om havet. Samtalar gör författarna Gabriella Håkansson och Patrik Svensson. Den sistnämnde har varit månadens ansikte i taltidningen och Augustprisades för boken Ålevangeliet om världens mest gåtfulla fisk. Nu är Svensson aktuell med en ny bok med titeln Den lodande människan, havet, djupet och nyfikenheten, där han undersöker relationen mellan hav och människa. Biljetter för 100 kronor kan köpas hos Kulturcentralen och i det priset ingår kaffe och kaka. Och den 2 september 19.00 samt 3 september 18.00 ges Ålevangeliet som ett nyskrivet oratorium för solister, kör och orkester på Malmö Live. Det är en samproduktion mellan Malmö Live konserthus, Folkoperan i Stockholm, Norrlandsoperan och Riksteatern. Skribenten och tidigare radioteaterchefen Stina Oskarsson står för texten och kompositören Emil Lindström för musiken. Biljettpriserna varierar mellan 245 och 475 kronor och försäljningen sköts av Malmö Live. På Dunkers kulturhus i Helsingborg ska skådespelaren och författaren Eva Fröling tala om sin nya bok Att störa ett väsen. Tiden är 10 september 14.00 och Ticketmaster säljer biljetter för 190 kronor. Det gör de även till spänningsförfattaren och journalisten Karin Alfredssons uppträdande den 8 oktober 14.00 på samma plats. På Malmö stadsbibliotek håller representanter från Romskt informations- och kunskapscenter en föreläsning den 12 september om den romska förintelsen under andra världskriget och vad det haft för konsekvenser att denna inte erkändes förrän på 1980-talet. Föreläsningen är gratis och börjar klockan 18. Malmö stadsbiblioteks författarscen denna höst startar den 20 september 19.00 med den amerikanske svenskättade författaren Jonathan Franzen, aktuell med sin roman Vägskäl, om en familj med en självcentrerad präst som försöker parera sin geniförklarade och psykiskt instabila hustru. Deras 4 barn driver berättelsen framåt medan Vietnamkriget rasar och USA då, som nu, plågas av politiska motsättningar. Sydsvenskans Rakel Shukri håller i det samtalet som förs på engelska. Det är fri entré och Fransens vägskäl finns också inläst som talbok. Den 26 september samma klockslag kommer den franska författaren Marie Darrieussecq som har en bakgrund som psykoanalytiker. Hennes senaste roman heter Avigt hav och handlar också den om en psykoanalytiker som på en kryssning möter båtflyktingar. Harald Hultqvist samtalar med henne, också det på engelska. En kvinnans melodi är en hyllningskonsert till kvinnliga tonsättare och musiker med musikalartisterna Emmy Kristensson och Kristoffer Hellström och ett 8-mannaband som framför låtar av Eva Dahlgren, Monica Törnell, Gullan Bornemark, Melissa Horn, Marie Fredriksson, Robin med flera. Jarl Kullescenen i Ängelholm är spelplats den 29 september 19.30. Biljetterna de säljs av Nordic och kostar 460 kronor. Artisträvarna GES, Glenmark, Orup och Strömstedt showar på Kristianstad Arena den 8 oktober och Malmö Arena 18 november. Bägge tillfällena 20.00. För biljetterna till Kristianstad från 495 kronor och uppåt ring Tixter. För Malmö beställ via Ticketmaster för 695 till 995 kronor. Biljettinformation. Panora 040 611 20 97. Kulturcentralen 040 10 30 20. Malmö Live 040 34 35 00. Nortic 0455 61 97 00. Ticketmaster 077 170 70 70. Och Tixter 0771 47 70 70. Kalendern för årets 35:e vecka, den tar sin början måndag 29 augusti då det är Hans samt Hampus som firar namnsdag. Det här är den internationella dagen mot kärnvapenprov instiftad av FN. Och i Köpenhamn, närmare bestämt på Royal Arena i Örestad, så pågår damernas ishockey-VM och Sverige möter denna dag Ungern och så Tjeckien dagen därpå. Går det riktigt bra så går svenskorna till kvartsfinal, sen följer semi och så final 3-4 september. Den tidigare medlemmen i Svenska Akademin, författaren och dramatikern Sara Stridsberg, hoppade av från akademin i protest i samband med den internationellt uppmärksammade krisen inom akademin i spåren av MeToo-rörelsen härom året. Nu fyller Sara Stridsberg 50 år. Och av henne finns det ett 10-tal böcker i talboksformat, några av dem även i punktskrift. Och om Stridsbergs namn och verk är välkända så hör nog Maurice Maeterlinck till kategorin glömda eller nästan bortglömda författare. Han fick Nobelpriset i litteratur 1911 och den som idag vill läsa något av honom i talboksform har en bok, Sagan Fågelblå, att tillgå. Belgaren Maeterlinck, som föddes detta datum 1862, alltså för 160 år sedan, lyckades också med konststycket att plagiera en sydafrikansk bok om termiter, närmare bestämt deras själsliv. Tisdagen den 30 augusti firar Albertina och Albert namnsdag. En av världens mest kända skräckromaner är brittiska Mary Wollstonecraft Shelleys flera gånger filmade Frankenstein från 1818 om vetenskapsmannen som av likdelar sätter ihop ett slags konstgjord människa som han väcker till liv och som så småningom dödar honom. Mary Wollstonecraft Shelley föddes detta datum för 225 år sedan. Hennes mor var en likaledes brittisk författare, dessutom filosof och kvinnorättskämpe som även hon hette Mary Wollstonecraft och som 1895 gjorde en nordisk resa som hon beskriver i brev skrivna under en kort vistelse i Sverige, Norge och Danmark. Den boken, liksom dotterns Frankenstein-bok, finns inlästa som talböcker. Romanen Frankenstein finns även i punktskrift. Onsdag 31 augusti firar Arvid och Vidar namnsdag, medan skördemånaden, som man sa förr, tar slut. Ett kvarts sekel har denna dag passerat sedan en av det sena 1900-talets mest uppmärksammade personer och kungligheter, prinsessan Diana, tidigare maka till den brittiske tronföljaren prins Charles, omkom efter en trafikolycka i Paris då hon jagades av kändisfotografer. Torsdagen den 1 september går vi in i höstmånaden medan Samuel och Sam har namnsdag. EM i basket för herrar drar igång och håller på till 18 september. Sverige är dock inte med denna gång. Fredag den 2 september har Justus och Justina namnsdag. Och i Vietnam där firas nationaldag. Ambidextrös kallas den som är lika bra på att använda höger och vänster hand. Och denna egenskap har den amerikanske idrottsmannen Jimmy Connors. Under 1970- och 80-talet rankad bland världens 10 främsta tennisspelare. Denna dag fyller han 70 år. Lördag 3 september är det dags för Finnkampen i friidrott som pågår i dagarna 2 på Olympiastadion i Helsingfors. Tävlingarna lär innebära en tuff utmaning för svenskarna eftersom flera finska friidrottare gjorde bra resultat i EM och tog flera medaljer av olika valör. Och så fyller högertrafiken i Sverige 55 år denna lördag. Fast det var en tidig söndagsmorgon, detta datum 1967, som svenskarna började hålla till höger i trafiken. I en folkomröstning 12 år tidigare hade dock över 80% av de röstande sagt nej till högertrafik i landet. Och så kan Alfhild och Alva fira namnsdag. Söndag den 4 september återstår en vecka till det svenska valet. Stamcellsforskning med målet att lindra eller bota synnedsättning, till exempel åldersrelaterad våt makuladegeneration, finns bland det som den japanske läkaren och forskaren Shinya Yamanaka ägnar sig åt. 2012 tilldelades han Nobelpriset i medicin och nu fyller han 60 år. Och Gisela, det heter dagens namnsdagsbarn.
Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRF Malmö Svedala som bjuder in hela Skåne till syntolkad visning av Auschwitz-utställningen på Malmömässan den 3 september. Där kommer finnas mer än 700 originalföremål och en gripande, verklig berättelse genom ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia. Boka en bil till Mässgatan 6 i Malmö för ankomst 12.45. Vi träffas utanför entrén om vädret tillåter, annars innanför. Där kommer du att få din utrustning för syntolkning. Ta gärna med egna hörlurar, 3,5 mm inplugg, dock ej trådlösa. Och det kommer att vara Helena Frank som syntolkar. Hemresan bestämmer du själv, men vandringen genom utställningen räknar vi med ska vara klar för hemfärd 16.30. Precis som vanligt stannar någon av oss kvar till alla fått sin färdtjänstbil. Och kostnad för dagen är din entrébiljett som kostar 225 kronor per person och den ska betalas in senast den 31 augusti till bankgiro 192-9645 eller Swish 123-077-8050 och markera inbetalningen med Auschwitz och ditt namn. För medlemmar utanför SRF Malmö Svedala står SRF Skåne för dina resekostnader. Du måste skicka in kvittorna inom 3 månader. Vill du följa med så ring 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast onsdagen den 31 augusti klockan 12. Antalet är begränsat till 15 synskadade och vi har 5 ledsagare. Tänk på att ledsagaren ska hjälpa 2 synskadade. Och behöver du ledsagare så berätta det vid anmälan. Alla synskadade behöver syntolkningsutrustning den här dagen. Observera att säkerheten är hög, inga ryggsäckar eller väskor tillåts. Du kan lämna in detta innan du besöker utställningen. Det finns inget café på mässhallen, så vill ni äta mat eller fika finns det möjlighet i närområdet. Har du frågor eller får trassel med resan den 3 september, ring Maj-Britt Ryman 070 324 6609. Missa inte detta unika tillfälle att ta del av utställningen ni aldrig kommer att glömma. Välkommen hälsar SRF Malmö Svedala, styrelsen. Så ett meddelande från Synskadades Riksförbund Skåne som har en inbjudan till medeltidsmarknad. Visst vill du också följa med oss tillbaka till medeltiden. Lördagen den 10 september träffas vi på Tomarps kungsgård för en trevlig och annorlunda eftermiddag tillsammans. Vi äter en god lunch i Kungsborgen innan vi tar oss an den medeltida marknaden som har en del oväntat att erbjuda. Kanske får vi akta oss för bågskyttar och annat som vi inte möter på gatorna år 2022. Vi träffas klockan 12.30 och spenderar eftermiddagen tillsammans. Lunch serveras klockan 13. Säg till om du är allergisk mot något eller till exempel vegetarian. Dagen kostar 200 kronor för våra medlemmar. I priset ingår lunch med kaffe och kaka och entré till medeltidsmarknaden. Du kan betala in din anmälningsavgift till bankgiro 484-0989 eller med Swish på nummer 123-312-6299. Glöm ej att skriva ditt namn och medeltidsmarknad. Vill du ha en inbetalningsavi så säg till när du anmäler dig. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040 777 75 eller e-post skane@srf.nu. Genom att anmäla er så godkänner ni att ert namn står med på deltagarförteckningen som skickas ut efter sista anmälningsdag, den 2 september. SRF Skåne står för era reskostnader efter att kvitton inkommit senast 3 månader efter samt endast inom Skåne. Ta gärna med egen kaffekorg till eftermiddagskaffet. Du stannar hur länge du vill på marknaden. Bilen bokar du till Tomarpsvägen 180. Information om var vi träffas kommer med bekräftelsen. Hoppas att vi ses, hälsar Robin Hood eller SRF Skånes AG Kultur. Och ett till meddelande från SRF Skåne AG Kultur. Riksteatern spelar Solitär. Syntolkar teaterföreställning i Lund, söndagen den 16 oktober. Samling klockan 18 och föreställningen börjar klockan 19 och är 1 timme och 40 minuter utan paus. På Stadsteatern, Kiliansgatan 13 i Lund. Det är ett uruppförande av en av Lars Noréns sista pjäser. En grupp människor, oklart hur många, står instängda och sammanpressade inom en rektangel mitt på scenen. Det finns inga väggar som stänger in dem. De kan ändå inte ta sig därifrån och vet inte heller varför de befinner sig där. Med den scenanvisningen inleds denna pjäs som var en av de sista Lars Norén skrev före sin död. I regi av Sofia Adrian Jupiter som hade ett långvarigt samarbete med Lars Norén. Avgiften 305 kronor om vi blir 10 betalande, annars 340 kronor. Vilket det blir får man veta i bekräftelsen, så vänta med att betala in tills den kommer. Du kan betala in din anmälningsavgift till Bankgiro 484-0989 eller Swish på nummer 123-312-6299. Glöm ej att skriva ditt namn och vill ha en inbetalningsavi så säg till när du anmäler dig. Boka färdtjänst i Stadsteatern för ankomst 18, hemresa cirka 20.50 eller senare. SRF Skåne står för era resekostnader efter att kvitto inkommit dock senast 3 månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Och anmälan sker till SRF Skåne. Genom att anmäla er så godkänner ni att ert namn står med på deltagarförteckningen som skickas ut efter sista anmälningsdag. Berätta om du har egen ledsagare med dig eller om du behöver ledsagare från SRF som du då får dela med någon annan av oss. Du får en bekräftelse via mejl eller brev. Biljetterna delas ut på plats. Har du frågor eller blir försenad med färdtjänsten den 16 oktober, ring Maj-Britt Ryman. Vi har ett begränsat antal biljetter, första anmälningsdag 29 augusti och sista den 9 september. Hälsar SRF Skåne AG Kultur. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och börjar med ett meddelande från Synskadades förening Kristianstad-Bromölla som inbjuder sina medlemmar till vattengymnastik varje fredag klockan 12-13 i CSKs varmvattenbassäng med start den 9 september till den 25 november. Max antal deltagare är 12. Det kostar 300 kronor per termin som betalas in på Bankgiro 899-9245 eller via Swish nummer 12 33 66 93 48. Anmälan görs till Anita Svensson på telefon 044 533 09 senast onsdagen den 31 augusti. Varmt välkommen till nyttig men skonsam motion för hela kroppen. Och ett till meddelande från Kristianstad Bromölla som inbjuder sina medlemmar till kamratträff i Östermalmskyrkan, Lasarettsboulevarden 6, torsdagen den 15 september klockan 14-16.30. Före detta polisen och numera författaren Kerstin Julin som bor i Ölsjö kommer att berätta om sitt liv som polis och sin bokserie i 4 delar med huvudpersonen Annika Westander. Det blir en enkel sopplunch med bulle och eftermiddagsfika. Anmäl deltagande senast onsdag den 7 september till Anita Svensson. Och när Anita är förhindrad att svara i telefon så var vänlig och anmäl på telefonsvararen. Eller lämna namn och nummer så ringer hon upp. anger även specialkost och behov av ledsagare. Välkomna att lyssna till ett intressant föredrag. SRF Lundabygden bjuder först in till SRF-träff. Vi passar på att njuta av sensommarens sista grönska och Bente Eriksson Löv tar den 30 augusti med oss på en guidad tur i Botaniska trädgården i Lund. Vi samlas klockan 13.30 på Tunavägen 2 vid Botaniska trädgården där Bente möter oss. Var gärna ute i god tid. Efter den härliga promenaden slår vi oss ner vid Café Botan och njuter av en kopp kaffe och en smarrig kaka. Vi beräknar vara klara vid 16, sista anmälningsdag 25 augusti. Aktiviteten är kostnadsfri för SRF Lundabygdens medlemmar, liksom nästa. Och SRF Lundabygden bjuder in till kulturafton den 7 september. Vad har vi för nytta av hemvärnet? Thomas Eriksson Fast är fänrik i hemvärnet och under kvällen kommer han att berätta om vad hemvärnet gör och lite om dess historia. Vidare kommer han att berätta om hemvärnets roll i totalförsvaret men också lite kort om vart totalförsvaret är på väg. Det kommer självklart att finnas tid att ställa frågor till Thomas och det kommer att bli en både spännande och intressant kväll. Du bjuds även på kaffe och smörgås. Vi samlas klockan 18-21 i föreningslokalen på Tordönsvägen 4i, Lund. Sista anmälningsdag 31 augusti till kansliet, telefon 046 211 0674 eller desiree.forsman@srf.nu. Och Desiree, det stavas med 2 e på slutet. Varmt välkommen! SRF Malmö Svedala bjuder in till aktiviteter under vecka 35. Välkommen till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Måndagen den 29 augusti är dock tidningsläsningen inställd på grund av politikerutfrågningen. Men tisdagen den 30 augusti klockan 13-15.15 blir det bingo. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet, telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna, senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö bjuder sedan in till sopplunch på föreningen fredagen den 2 september klockan 13. Vid denna första sopplunch för hösten så får vi besök av Alma med kollegor från Audiomera som är en hörselklinik i Malmö. Vi bjuder på kräftsoppa och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem får du allt det här för 30 kronor. Icke-medlemmar betalar 50 kronor. Avgiften betalar man kontant på plats eller med Swish 123 077 8050. Färdtjänsthem kan beställas till 15.15. Vill du vara med så anmäl dig senast tisdagen den 30 augusti. Glöm inte att meddela allergi eller särskild kost. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala bjuder också in till årliga besöket på Hallongården fredagen den 9 september klockan 13. Och adressen är Bodarpsvägen 144. Du bokar din färdtjänstresa själv till Hallongården klockan 12 och bokar hemresa till 16. Någon av oss stannar kvar till alla fått sina färdtjänstbilar. Ni betalar era färdtjänstresor men lunchen bjuder SRF Malmö Svedala sina medlemmar på. Vi kommer att äta gårdens goda sparrissoppa och till kaffet serveras naturligtvis hallonpaj med kökets vaniljsås. Vi får en presentation av Hallongården till kaffet. Efter detta ges tillfälle att handla ur gårdens butik. Där kan du välja på allt vad du kan tänka dig bland produkter med hallon i centrum. Välkomna att anmäla dig till kansliet på 040 25 05 40. Sista anmälningsdag är fredagen den 2 september klockan 12. Glöm inte att meddela särskild kost eller allergier och om du behöver ledsagare. Har du frågor eller har stött på problem under fredagen, ring Maj-Britt Ryman. Vi ses på Hallongården, hälsar SRF Malmö Svedalas styrelse. Och så bjuder SRF Västra Skåne in till onsdagsträff den 31 augusti klockan 13-15.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3, Helsingborg. Marie Fernbom kommer att ta upp olika artiklar från diverse tidningar och läsa högt för att ge allmänbildning och skvaller. Förslag på både tidningar och ämnen tas välvilligt emot. Fikaavgift 30 kronor. Och SRF Västra Skåne bjuder sedan in till torsdagscirkeln. Efter en skön sommar är det dags igen. Ingeborg Ballhuysen ska hålla i cirkeln som kommer att handla om städer med världsarv. Torsdagen den 1 september klockan 13.30 till 15.30 är det start i SRFs lokal. Kursavgift 250 kronor för 10 gånger. Fikaavgift 30 kronor. Sista anmälningsdag onsdagen 31 augusti klockan 12 till kansliet telefon 042 15 83 93 eller mail srfvastraskane@srf.nu. Välkommen! Och SRF Västra Skåne bjuder också in till cirkelgympa. Mikael Grönhed hälsar alla välkomna till en ny kurs med cirkelgympa. Första gången är måndagen den 5 september klockan 14 till 15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Kursavgift 375 kronor för 15 gånger. Sista anmälningsdag är torsdagen den 1 september klockan 12 till kansliet. Varmt välkomna! Och så har vi några ändringar i busstrafiken. I Malmö byggs farthinder om på Carl Gustavs väg, vilket påverkar busstrafiken för linje 2, 3, 6, 7 och 8. Fram till den 30 september klockan 15. Hållplatser som påverkas för linje 2 och 7 är hållplats Malmö Södervärn läge J som stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats Södervärn läge I. Hållplats Tandvårdshögskolan läge A dras in. Hänvisning till hållplats Södervärn läge K. Hållplats Tandvårdshögskolan läge B dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats Södervärn läge I. Även hållplats Triangeln läge A dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats Möllevångstorget läge A. Hållplats Triangeln läge B dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats Möllevångstorget läge B. För linje 3 påverkas hållplats Malmö Södervärnsplan läge A som stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats Södervärnsplan läge X. Hållplats Malmö Södervärn läge A dras in. Hänvisning till hållplats Södervärnsplan läge C. Hållplats Malmö Södervärn läge M dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats Södervärnsplan läge X. Hållplats Malmö Tandvårdshögskola läge A dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats Värmlandsplan läge B. Hållplats Malmö Tandvårdshögskolan läge B dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats Värmlandsplan läge A. Och slutligen en hållplats som påverkas för linje 6 och 8. Där hållplats Malmö Södervärn läge J stängs. Hänvisning till hållplats Tandvårdshögskolan läge B. I Helsingborg och på Mogatan påverkas busslinje 27 av ett fjärrvärmearbete fram till 30 september klockan 16. Och linje 27 i riktning mot busspunkten Välaby får en tillfällig körväg, vilket innebär att hållplatsen Pinmogatan läge A stängs. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplatsläge som upprättas på Moränggatan, cirka 100 meter i sydvästlig riktning. I Helsingborg på Mineralgatan pågår ombyggnad av hållplats fram till den 15 september och därför stängs hållplats Hjorthögsvägen läge A och B. På Kullavägen i Ängelholm påverkas busstrafiken för linje 1 och 225 av ett vägarbete som håller på fram till den 2 september klockan 16. Hållplatser som berörs för linje 1 är hållplats Idrottsplatsen läge D som stängs. Hänvisning till hållplats Espehögsgatan läge A. För linje 225 hållplats Idrottsplatsen läge D stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats Flintvägen läge B. Och hållplats Idrottsplatsen läge C stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats på Flintvägen läge A. Hållplats Espehögsgatan läge A och B dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats Flintvägen A och B. Hållplats Ishallen A och B dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats Metallgatan läge A och B. Det här var allt för denna gång. När nästa nummer av Skånes taltidning kommer ut, då har det hunnit bli den 1 september.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!